Det finns en sång som jag inte kan sjunga utan att börja gråta. Morning has broken.
Alltså jag har sen igen liksom tredje versen i Härliga jorden. Där far det alltid
då
för
när
mig.
Man ska stiga upp.
Ja, just det. Ja, tiden var kommer, tiden var försvinner. Släkterna följer släkter. Så jag är nästan så jag börjar lipa nu redan på att tänka på det.
Hör du Hanna, när grät du senast? Och var det en bra gråt?
Oj, jag har gråtit ganska mycket tycker jag på men de senaste dagarna. Ty, även vår familj har drabbats av den här höstflunsan. Så att då man är hemma med två barn som är sjuka och man är sjuk själv så då blir det lätt i gråt. Och jag tror att min senaste gråt, det var en sån där frustrationsgråt, vet du, där de bara slåss och kinas insemellan. Och jag till sist bara släpper nerverna av och så började med, vet du, att nu är det nu satan. Och så fortsätter det därifrån. Och sen smäller man dörren och går ut. Så det var en väldigt arg och frustrerad och väldigt trött gråt som jag hade häromdagen.
Men hade den önskad effekt, kändes det bättre när du hade gråtit av dig lite?
Ja, sen när jag kom in igen så var ju alla så här att åh förlåt mamma, vi ska bete oss igen. Och så gjorde de det ungefär en kvart och så var vi tillbaka till samma läge igen. Så nu har jag smitit iväg hit till jobbet för att få vara i fred en stund. Och vi ska prata alltså om gråt idag. Och jag brukar ju gråta ganska lätt och jag har också gråtit på jobbet. Jag har gråtit även till dig, men du brukar inte vara en sån här gråterska. Åtminstone vad jag upplever det.
Det är intressant att jag inte upplevs som en sån, för jag gråter nog faktiskt ganska ofta nu för tiden. Jag tror jag hade i yngre år hade jag för mig det här att nej, gråta det gör man inte. Man gråter inte framförallt framför tvn.
Ja, eller framför andra tänkte jag.
Ja, eller oavsett vem Oprah återförenar så fällde jag inte en tår och satt ibland där och kämpade. Men jag skippade det här, för jag tycker ju att gråt är ganska skönt. Så senast jag grät, så det var riktigt bara, det var framför tv. Vi satt och tittade på den här filmen, vad heter den? Coda, som fick en Oscar i fjol. Och den har riktigt ett sånt super feel good slut. Och jag satt och tittade med barnen och jag tänkte att nu öppnar vi dammluckorna.
Ja.
Och de blev ju helt förskräckta att är du okej? Okay? Och så sa jag, nej men vet du, det är så skönt ibland när det är riktigt fin film att gråta av sig. Så då grät jag ordentligt.
Och det är ju skönt att gråta. Speciellt att, för alla vet ju hur det känns där du försöker kämpa mot gråten. Att om du fast är på ett möte eller i en situation där du absolut inte ska gråta. Så är det ju jättesvårt. Men hur förlösande det är sen då man får gråta i en trygg miljö. Till exempel sin egen hemmasoffa där man får fullgråta hur mycket man vill utan att man behöver kämmas för det.
Och jag tycker också det här som du lite var inne på, att gråta inför sina barn. Jag tycker inte alls att det är så dumt. För om jag är riktigt, ibland måste jag ju säga till dem att hörni, jag är inte egentligen ledsen. Jag är bara jättetrött och därför kommer jag nu att gråta en stund. Och ni behöver inte alls vara oroliga för det kommer att bli bra. Men nu gråter mamma lite här.
Ja.
Och det brukar de förstå. De brukar ju vara jättebra till och med på att trösta och så här. Oskar brukar komma och blåsa på mig på lite olika ställen om det kanske skulle fungera. Och det brukar de ju faktiskt göra.
Och det är någonting konstigt att liksom folk reagerar så intuitivt på gråt. Att man just känner att man vill liksom trösta, man vill ta om hand. Jag menar till och med hunden är ju så att om jag eller barnen gråter så kommer den ju och tröstar. Att den genast byter sin sinnesstämning. Sätter sig bredvid, vet du, försöker lite, vet du, klappa en eller slickar den på handen eller något sånt här, att den också försöker trösta, att det är liksom någonting så naturligt ändå för oss, både att gråta och att trösta. Men jag undrar, varför är det då så att man liksom ändå skäms för det, ifall det är så att man så att säga tar till lipen?
Jag tror att det har lite att göra med något sånt här, oj nej, jag tappade ansiktet grej.
Ja.
För jag tänker också på makthavare och gråt, att det blev en ganska stor grej här för några veckor sedan, till exempel när statsministern då efter allt ståhej med festvideor som hade läckt hit och dit. Faktiskt var, hon kanske nu inte riktigt grät, men hon var fem före. När hon höll ett tal så hade hon en rejäl klump i halsen. Och så där man märkte att hon fick lite kämpa. Att nu kommer jag och börja gråta. Men okej, nu börjar jag prata om Ukraina och nu sansar jag mig och så här.
Ja.
Och det blev ändå en viss nyhet av att oj, att till och med en sån här makthavare kan vara så här ledsen. Och jag tänker på ett annat aktuellt fall. Nu har ju den engelska drottningen gått ur tiden. Och hon är ju nu en person som jag tror levde i 96 år i rampljuset. Och ingen såg henne någonsin gråta. Mm. Inte en enda gång. Inte ens när hennes föräldrar begrovs, hennes egen man. Han på hans begravning, hon höll masken in i det sista. För att hon väl ansåg att hon måste göra det. Men Jag hoppas att om hon behövde gråta att hon faktiskt hade möjlighet att göra det så där i en rum ibland.
Ja, men det kan man ju säkert göra. Och sen att det beror på hur den gråt det handlar om också. Vet du? Att det är en sån här klädsam, vet du, brook-gråt. Alla som vet mig så vet jag tittar på Kaunit och Rocket, vet du, att man gråter så där vackert att man bara att det bara kommer en stilla tår rinnande ner för kinden och att det egentligen är ganska fint, eller är det en sån här, vet du, då snåren rinner och man vet du att
grimaserar
och det är bara slemmigt och äckligt, ja, och liksom fullständigt okontrollerat, att du kan känna att om drottning Elisabeth till exempel på hennes mans begravning skulle ha börjat lägga sig ner och vet du, hacka med armbågarna och i kistan och vet du, säga nej, då skulle det kanske inte vara så värdigt. Men jag menar, drottningen är inte, det är ju egentligen, hon är ju inte underligare än det vad många män lever med, till exempel det här att du ska inte visa svaghet, gråt är svaghet, pojkar gråter inte och därför så gråter inte vuxna män heller.
Och det är ju ganska hemskt.
Ja.
För är man en person som behöver gråta, så då måste man också få gråta. Jag skulle säga att bland de brev vi fick in den här veckan så är gråtarna absolut i majoritet. Men här är faktiskt också några som konstaterar att de helt enkelt inte riktigt kan gråta. Men vi kan återkomma till de breven. Ska vi ta och börja här med brevet som kom från Sensitivt begåvad 31 som har skrivit så här. Jag är en sån som gråter ofta. Jag gråter av glädje när någonting är sorgligt på tv. Och på begravningar är min sorg bottenlös. Jag gråter så jag är alldeles röd flammig i ansiktet. Men jag tycker det är en rikedom att vara högkänslig och kunna ge utlopp för alla känslor på ett sånt här oerhört intensivt sätt. Samtidigt känns jag ofta för att jag inte kunnat hålla mina känslor inombords då alla andra runt omkring mig är som stenar i jämförelse.
Jag kan bara känna igen mig i det där att man skäms för det här att man inte är kontrollerad och att man liksom inte kan bestämma när man släpper ut de känslorna.
Nej.
Okej, visserligen ju äldre man blir desto bättre blir man kanske på att välja sina tillfällen också, att när man tar ut då den här känslomässiga belastningen. Men att det finns en skam i det där att jag är så känslig och det här med känslighet på något vis räknas som en svaghet. Lite som hysteriska fruntimmer. Ja, men hon är sådär som bara gråter och är hysterisk.
Man kommer ju på något sätt undan lättare när man gråter av sorg. Till exempel att gråta på en begravning. Det ska nog mycket till, tror jag, för att någon ska titta snett på en som gråter för att den är så ledsen vid ett sånt tillfälle. Då är det knepigare. Jag kan börja gråta om jag blir arg eller jag känner att nu var det här riktigt jäkla orättvist och så ska jag försvara mig och då börjar liksom rösten darra och ögonen tåras och man känner sig inte seriös. Man tycker att jag har en poäng men jag får inte fram det nu för att jag kommer att börja gråta istället.
Ja.
Sådana situationer tycker jag är superjobbiga.
Och det är säkert just speciellt på jobbet så kan det ju komma sådana här situationer där man till exempel hamnar och tar en konflikt av något slag eller blir utmanar på något sätt. Och det tycker jag är det allra värsta. Att sen att i privata grejer, att om någon, som om jag börjar gråta åt någon som jag känner, så inte tycker jag det är hela världen. Men liksom, då man är i sin yrkesroll så tycker jag att det känns kanske inte så jättebekvämt.
Nej, och det är också lite hemskt. För en del kanske bara reagerar så här och då kanske det snarare blir så att man aldrig riktigt kommer åt att försvara sig för att man är så himla rädd för att folk ska se en gråta.
Ja.
Att det skulle vara kanske bättre då att öppna dammluckorna och säga att jag gråter inte nu för att jag är ledsen utan för att jag tyckte att det här var fult gjort och nu ska jag berätta varför.
Ja.
Lyssna, det kommer att ta en stund men det här är vad jag vill ha sagt.
Ja. Och sen kan det också vara på jobbet. Men jag har gråtit på jobbet här för senast tror jag för ett par veckor sedan eller något sånt. Och då var det just för att jag satt och pratade med en kollega. Och så var det att jag hade en ganska jobbig dag just då. Och sen så frågade då den här kollegan, men hur är det nu så där? Och så märker man att ja, men det är så jobbigt för att det och det och det. Och så där. Och det är ju inte någonting man kanske är stolt över. Men förr så skulle jag ju liksom gått undan av förutmjukelse. Men nu var jag lite bara så att okej, sorry. Det var en jobbig dag. Då den personen var så att nej, men det är helt fine.
Ja, precis.
Att det är konstigt att man själv är så hård med sig själv ifall man brister ut i gråt. Medan de som hamnar och tittar på det sällan dömer en lika hårt.
Ja, det är ju sant det där. Jag menar, jag har också varit med ibland när du har gråtit på jobbet. Och inte kan jag ju säga att det på något sätt rubbar min åsikt om dig. Att jag på något sätt har tyckt att åh, vad hon är oproffsig. Förutom tänk att hon inte kunde.
Förutom den där gången, Eva, kommer du ihåg att jag tappade nerverna fullständigt. Jag gick ut i nyhetslandskapet och läste lusen av någon chef. Att ska det vara på det här viset så slutar jag.
Ja.
Så kommer jag ihåg att jag blev lite upprörd där. Det är enda gången tror jag som jag riktigt så här, tappade på jobbet. Och då kommer jag ihåg att du råkar gå förbi och så stannar du. För du tänkte att nu behöver nog säkert norrarna någon som lite backar upp henne här i det här läget. Och du gjorde inte mycket mer, men du stod och hängde där. Och det kändes fint att du var där ändå i min svåra stund.
Jag tror jag puttade ut dig genom dörren och sa att du måste gå ut och andas nu.
Ja.
Och jag kan fast sända här en stund om det behövs. Jag trycker på en mikrofonknapp här och säger hej. Nu ska vi lyssna på musik.
Ja, men där kan
det är
du
det
bara...
Hannas jobb går ut på. Du trycker på en knapp och säger hej, nu ska vi lyssna på musik.
Ja, se vad klockan är och vad jag ätit i frukost idag. Ja, det är det som vi gör här på radion.
Ja, det är nog en spetskompetens.
Verkligen, det är inte alla som kan det. Nej, men alltså, där är det en sån typ av gråt att där är också liksom en gråt som kommer från en frustration över att en situation har varit ohållbar över tid. Och sen i något skede bara så tappar man nerverna. För jag måste att jag har nog jättelång stubin vanligtvis. Mm. Att jag kan nog ta ganska mycket. Att sen när det fasar för det nog vill jag påstå helt av orsak.
Mm, precis.
Men hej, nog med mitt navelskådande här. Vi ska ta och gå tillbaka till era brev angående gråt och prata lite om olika sorters gråt. Mamma 50 hade skrivit in om det här.
För mig är tårar inte bara sorg, utan tårarna kommer när jag berörs känslomässigt. Och dessutom har tårarna alltid en renande verkan på mig. Det är som att gråta av sig och sen känns ju allt lite lättare. I de flesta sociala sammanhang är jag helt okej med mina tårar. Ni vet, vackra tal på bröllop, barn som sjunger den blomstertid. Och när både små och stora idrottare når sina mål, då låter jag tårarna bara rinna. Men när jag i ganska vardagliga sammanhang gråter åt mina egna ord, då är det lite pinsamt, speciellt på jobbet. Jag bara känner hur tårarna stiger i ögonen när jag blir känslomässigt engagerad. Jag önskar...
Då är man nog bra.
Jag önskar att folk kunde förstå att tårar inte bara är sorg. Och det där uttrycket, gråt bara, det är ingenting att skämmas över. Jag tycker redan det innehåller en förutfattad åsikt om att tårar är någonting lite skamligt. Min farfars ögon tårades när han satt med oss barnbarn runt matbordet. Så för mig är det ingen skillnad om det är män eller kvinnor som gråter. Och nu som vuxen tänker jag ofta på att min farfar berördes så starkt av att få umgås med oss barnbarn. Och att han väl upplevde att han var så enormt lyckligt lottad när vi satt där. Och det var ju fint. Och nu när jag skriver det här tåras mina ögon. Men inte tänker jag vara ledsen för det, skriver mamma 50 år.
Mm.
Nu ska jag känna någonting. Otroligt pinsamt.
No.
Jag blev inspirerad här av det här brevet. Men det här med att börja gråta åt sig själv.
Att man talar så vackert och poetiskt att man börjar bli rörd.
För det första gråter jag ju alltid när jag skriver något riktigt bra i mina böcker.
Ja, gör du det?
Man kan bli så... Hur fick jag verkligen...
Kom, jag är bra.
Det blev så fint. Ibland till och med när jag läser sen det på nytt, jag var så att det var så bra!
Och det är ju... jätteroligt, det visste jag inte om dig, Eva.
Det är fruktat. Jag har nog till och med någon gång Instagramma för att jag såg så idiotisk ut när jag satt där. Nåja, men sen har jag en annan situation och det finns en sång som jag inte kan sjunga utan att börja gråta. Och det är verkligen inte för att jag tycker att det är så vackert, men det är på något sätt, det måste vara någon nervgrej. Jag kan inte sjunga Morning Has Broken.
Men det är en väldigt svårsjungen låt annars också.
Men jag
också.
Kommer inte så morning has...
Alltså jag har sen igen liksom tredje versen i Härligar jorden. Därför har det alltid
då
för
när
mig.
Man ska stiga upp.
Ja, just det. Ja. Tiden var kommer, tiden var försvinner. Precis. Släkterna följer släkterna. Ja. Jag är nästan så jag börjar lipa nu redan. Bara jag tänker på det. Oho.
Ja, men det på
och sen
sätt, det
Jimmy,
finns...
Ja, men förlåt. Nu är jag inne på julsalmen.
Ja, men vi hamnar där. Ja.
Eller Jim mig i glans i guld i prakt.
Ja.
Aj ett och så sitter du där i julkyrkan och barnen tindrar med sina ögon.
Och Lucia-tåg, om det är sådana riktigt små, lite trumpna Lucia-tåg, då gråter jag. Nå, men du märker ju. Ja. Men
det är att man gråter av rörelse, alltså det är att inte av sorg utan att man gråter för att man blir rörd.
Ja, det är någonting som triggas igång i en och det kan komma lite oväntat, som när jag sjunger Morning Has Broken, vilket jag nu inte gör så jätteofta.
Nästa gång vi ses så ska du göra det.
Ja, då ska du få se. Du måste ha näsdukar redo för att det kommer att bli
blött. Jag har faktiskt här på bordet har jag näsdukar.
Jag skulle säga att ta till och med regnrock och paraply.
Okej.
Nej, men jag känner igen mycket här som mamma 50 år skriver och jag tycker ju också att jag var kanske för lite sådär att jag tyckte det var pinsamt att gråta av att jag blev rörd och jag tyckte att oj nej barnen får skämmas för mig om jag gråter på julfesten och sånt här. Men varför nu sen det? Om det är fint, då kan man väl bli rörd då och fälla en tår.
Absolut, absolut. Ja. Det tycker jag bara det är fint. Det ja, var fint.
Snyta sig riktigt ljudligt sen när Lucia-tåget går ut igen.
På tal om det ska vi ta en liten snytpaus här nu tycker jag.
Det kan vi göra.
Jag stänger av min mikrofon nästan.
Ja, tack.
Det är så här med höstflunsor. Ja. Det är härligt, härligt. Ursäkta mig.
Ja.
Men hej, nu har vi pratat väldigt mycket om vad man gråter åt och varför man gråter. Men det finns ju också de som aldrig gråter. Och till exempel här 40-plus-man har skrivit in om det här. Jag har i mitt vuxna liv gråtit en gång och det här var året 2004 när min mamma insjuknade i en kronisk sjukdom som sedermera tog hennes liv. Jag har ingenting emot gråt men det är helt enkelt inte mitt sätt att uttrycka känslor. Däremot ska jag uppleva att det finns ett litet stigma mot de som inte gråter och att deras sorg liksom inte är lika tung eftersom det inte utmynnar i tårar. Säger 40-plus man.
Det där tycker jag är jätteintressant och jag kommer faktiskt ihåg en grej från min barndom. Jag hade en skolkompis som var med om någonting helt hemskt. Hon hade en familjemedlem som dog och då minns jag att det gick så där lite viskades i skolan om det här. Att vet du att hon grät inte på begravningen.
Mm.
Som att det skulle vara att hon då var känslokall eller någonting. Jag menar herregud det var ett barn. Hon var antagligen i total chock. Och säkert alla känslor kom helt slumpmässigt fram.
Ja.
Det sa ju absolut ingenting om henne som person och hennes känslor att hon inte hade då möjlighet att gråta på rätt sätt på en begravning. Men jag kom faktiskt ihåg det där att jag funderade då mycket på det där att jag hat okej att man säger ofta till barn att de inte ska gråta, att de ska gaska upp sig, men så gäller det att gråta på rätt sätt vid rätt tillfällen också.
Ja, och det är ju lite orättvist det där att man på något vis sätter en värdering i hur någon upplever en situation baserat på vilket uttryck de rent fysiskt ger för det.
Mm.
Och sen just den här mannen skrev här också att på något vis att jag inte är lika ledsen om jag inte gråter som till exempel då mannen bredvid mig på kyrkbänken. Vet du, gråter ögonen ur sig att han har säkert det mycket jobbigare.
Det är lite som det där med någon som skrattar efter en våldtäkt och då ser man det som ett bevis på att det inte var en våldtäkt. För att man liksom inte kommer fram med de känslor som förväntas ja. Av allmänheten. Medan man kanske är så råddig att de känslor som bubblar fram, ja, det är nu någon känsla bara. Oho, det var visst skratt.
Ja, och sen och det är ofta i svåra situationer så har jag själv märkt att då brukar det lätt slinka ut en liten dålig läppa. Att man på något vis behöver lätta upp situationen också lite.
Ja.
Att fast man liksom hjärta blöder så kanske man ändå skrattar åt elände på något sätt. Att vi människor har en kanske en försvarsmekanism lite på det sättet också.
Ja, jag är nog en hård anhängare av gallihumor. Jag tycker ja. Nog. Och det är ju sånt som inte alltid kanske riktigt. Man måste ju komma med sina små dåliga läppen i rätt sällskap för att ibland kan det ju faktiskt bli
ja.
Verka okänsligt, men det är absolut mitt sätt att hantera till och med riktigt, riktigt jobbiga situationer tycker jag att det är att skoja lite grann om det då när man själv känner att man klarar av det.
Ja, men man ska kanske inte skoja om andras sorg.
För nej,
det,
nej.
Där ska man akta sig lite sen så att man inte säger att, men hör på den här. Det var tysken och Bellman och sådär.
Men jag hörde en gång om en mamma som berättade att de hade varit med om det absolut värsta, att de hade ett barn som dog. Och sen när de skulle försöka då föra de kläder som det här barnet skulle ha på sig i kistan, alltså den fruktansvärdaste situationen man kan föreställa sig i hela sitt liv, så hade de såsat så mycket och de hade glömt så mycket. Och det var liksom sådär, men varför har du tagit, vad är det här? Men vad var det den där väskan? Har du glömt den i bilen? Och det slutade med att den där familjen, de satt liksom och bara skrattade och var så att det här är så vår familj.
Ja.
Att vi lyckas inte ens följa vårt barn till graven utan att det blir jätteroddigt. Och så tänkte de att säkert, det där barnet sitter nu på en molnkant och skrattar lika mycket.
Ja.
Att det blev ett sådant förlösande skratt i den där stora sorgen. Och det betyder ju inte att de inte ska vara ledsna. Tvärtom var det liksom det som behövdes där och då. Och det där måste man tror jag komma ihåg att en del har alla känslor och en del visar inga känslor. Här har vi till exempel ett brev som kommer från signaturen. Jag tänker, därför undrar jag ibland om jag ens existerar. 36. Det skulle kräva en separat analys redan signaturen, men här är brevet. Jag har inte ens kunnat gråta som barn eftersom jag då alltid måste ta hänsyn till mamma som hade det jobbigt. Inte för att någon sa det till mig utan för att jag kunde se att mina föräldrar hade det jobbigt trots att de försökte dölja det. Så det finns två känslor som bara inte kommer ut ur mig. Det är gråt och det är ilska. Det ska ha funnits mycket att gråta eller vara upprörd över under en väldigt lång tid. Men när man väl har hamnat in i en dissociation som barn så blir det mest skådespel. Man gör det som förväntas av en. Min familj känner inte den riktiga mig. De känner bara den där masken som jag har haft uppe som ett skydd. Man kan vara jävligt traumatiserad och ändå inte kunna gråta. Det leder till isolering och att inte bli trodd samt feldiagnoser när man har lärt sig att man inte får ta plats. Det skulle vara bra att kunna gråta, tror jag. Jag tror alla skulle må bättre om de hade tillstånd att känna det de känner istället för att folk säger till dem att vara robotar för att det är mer socialt acceptabelt.
Ja.
Kloka, insiktsfulla ord måste jag ju säga.
Ja. Här är det lilla barnet som har hamnat och växa upp för tidigt.
Precis.
Utan att ha någon som helst psykologutbildning så känns det väldigt mycket så. Barnet som har hamnat och tar ansvar alldeles för tidigt och har styrt upp för föräldrarna som hade det jobbigt.
Och blivit avtrubbad på kuppen.
Ja. Och sen att man på något vis kanske blir, man liksom lär sig det där. Att man helt enkelt bara inte kan gråta något mer för att det inte har funnits den där kanske trygga famnen att gråta ut i. Utan att man måste vara den som tar ansvaret.
Då kanske man hamnar i en sån där tankevärld att något inte hjälper, det är ju ändå att jag gråter. Så lika bra att jag skippar det.
Ja, och att man sen helt enkelt lär sig att man liksom slutar gråta. Att gråta är ju någonting som är naturligt. Om ett barn faller och slår sig så kommer gråten naturligt. Om jag klämmer min hand så gråter jag liksom instinktivt för att det gör ont. Men sen kanske man, att om man blir tränad till att du får inte gråta, så då kanske man tappar den där förmågan att gråta. Jag har hört människor, helt vuxna människor berätta att de har slutat med det, att de vet inte hur man gör. Och att det skulle vara jätteskönt att ibland kunna släppa greppet. Liksom.
Några av er som skrev till oss den här veckan, ni var faktiskt inne på just det här med hur man ska hantera barns gråt. Och jag tyckte att här var många intressanta tankar i brevet som kom från EQ38. Mina föräldrar var känslomässigt handikappade. Negativa känslor var inte okej och jag upplevde att de vuxna hade svårt att förstå, hantera och bekräfta våra känslor av sorg, frustration och ilska. Jag grät när jag behövde gråta, men jag gjorde det oftast i ensamhet eller med vänner. Nu försöker jag bryta mönstret med mitt eget barn och visa att det är okej med alla känslor. Det är viktigt att lära sig hantera och kontrollera känslorna på rätt sätt. Och det kan man som barn inte göra utan att en vuxen ledsagar en. Man ska aldrig säga till ett barn att sluta gråta när barnet är ledset eller upprört. Istället försöker jag bekräfta känslan utan att nu janka om det eller belöna. Och så hittar vi andra vägar ut ur ledsenheten tillsammans. Till exempel, nu gråter vi en liten stund till för jag ser att du är ledsen och behöver gråta. Det känns alltid bättre efteråt, men sen kan vi ju göra någonting annat och du får välja om vi ska spela eller leka eller gå ut. Det här är ju inte alltid lätt när man själv är dödstrött och tålamodet ryter. Det kräver självkontroll, ihärdighet och övning. Men om barnen lär sig att känslor inte är okej att visa, så har vi ju känslomässigt handikappade vuxna som beger sig ut i världen så småningom.
Jätteklokt. Du är min spirit animal när det kommer till föräldraskap.
Ja, och jag tror att jag själv har också någon gång gjort det där när mina barn har gråtit. Man ser ju det där automatiskt att men ni ska inte gråta, inte behöver man ju gråta för det där. Men jo, bevisligen behöver man ju för barnet gråter.
Men det är lite olika på det där också. För att nu är det ju så att i vår familj, så alla de tre människor som hör där till, så vi är ju alla sådana som gråter mest hela tiden. Och då kan det också bli att man inte kanske alltid tar det på allvar eftersom vi är sådana vars ögon tåras typ flera gånger om dagen. Sådär, eller vissa av oss och sådär. Så att då kan det också kännas sådär som att nej, men kom igen nu. Att det här är ju verkligen ingenting nu. Att jag bara tittar åt fel håll i 3 sekunder. Att det är ingenting att gråta över. Vet du, som sådär att det, men det är liksom så här banala situationer. Däremot, absolut, att det är ju barnet ledset, så måste man ju liksom bekräfta det. Och låta det vara där.
Men det var just det där som vår brevskrivare här är inne på. Att lära sig att kontrollera de där, hantera och kontrollera de där känslorna. Alltså inte kontrollera som att hålla inne med dem. Mm. Men till exempel om man nu börjar gråta för att mamma tittar snett, så måste man också kunna säga att jag gråter nu för att du tittar snett på mig och jag vet inte, men jag blev på något sätt ledsen.
Ja, men det blir ju så, man kan ju ta det på allvar heller. Liksom,
men då vet du det som förälder att okej, vet du, jag kan inte trösta dig nu just för det där.
Ja.
Men däremot sen om ditt barn faktiskt gråter för att det är ledset, så kan det ju säkert också förklara på något sätt, framhäva att det här är nu den typen av gråt var man ska behöva lite tröst.
Ja, och jag måste säga att jag är ganska bra på att trösta någon folk som är ledsna. Så att, Så att om ni har någonting ni behöver trösta sig för, så hör av er bara. Men det är ju också så där att gråten, då den kommer, så tycker jag också att det måste liksom få komma, och sen att man måste få gråta färdigt. Så att man får det fixat. Och här var just CatLady33 hade skrivit in lite om det här, just det med att få gråta färdigt, beskriva sig själv som en väldigt gråtmild person. Jag har även gråtit på jobbet när jag har varit utmattad, och det var ingen som riktigt visste hur de skulle bemöta mig, och jag fick uppmaningar att jag måste samla mig. Jag upplever att många har svårt att bemöta den person som gråter. Det har jag även själv, men jag försöker läsa situationen och personen och trösta om det går. Jag vill faktiskt själv helst vara ensam när jag har min stor gråt på gång. Det är lättare att få det att gå över då, och jag får snabbare klarhet i tankarna när jag har fått gråta klart. Kommer någon att försöka krama eller trösta mig, så blir det många gånger svårare att få slut på gråtandet. Och det där förstår jag jättebra, för det kan ju kännas som att man har liksom lite kommit igång det, så att du har ätit den där halva kakbiten och så kommer någon och säger att nej, men nu räcker det.
Ja.
Och man vet att nej, men jag är ännu snål på resten av kakbiten, och man kan känna att om någon kommer att trösta den, att man måste liksom samla sig före man är redo att samla sig.
Precis, jo, man kan inte avbryta. Har jag kommit igång med gråten, så måste jag ju liksom...
Då ska det gråtas.
Då ska det slutföras ordentligt. Då måste man gråta tills tårarna är slut.
Ja. Och det är en härlig känsla, vet du, just det, att det är ju, att gråta är jätteskönt, och sen när man känner att, liksom, att det börjar avta, att hur otroligt lugn du blir i kroppen, och liksom, just som den här CatLady skrev, att tankarna blir klarare. Och det är lite sådär som att vet du, lugn är efter stormen.
Ja, men det är också, för att återkomma igen till begravningar, det är ju lite det som är deras funktion.
Mm.
Att det är ledsamt, så tusamt, och alla gråter. Men så brukar ju ofta på begravningskaffe brukar folk redan börja lite smått skratta och sådär. Att man har liksom gett utlopp för de där känslorna, för att man har haft tillstånd till det. Och då känns det lite så att nåja, smörgåstårta, jo.
Ja, men det är det man behöver då sen. Och sen kanske man också minns den där personen, att jag på min mommos begravning också, så behöll jag nu något tal där och prata lite om hennes mindre fördelaktiga, vad heter det, personlighetsdetaljer också. Och
det var ju schysst.
Det var ju schysst, men det, folk förstod det. Alltså alla de som hade känt henne i 94 år, så förstod vad jag talade om.
Ja, precis.
Och då kan det ju vara att alla skrattar lite, ja, haha, hon var ju lite rolig, den där Margit.
Ja, jag hade en förfader som skulle lägga ner en urna, och då sprack hans byxor. Och det var just hon som låg i urnan, det var exakt hennes humor.
Just
hon
det.
Var sån här Buster Keaton, vet du, buskis anhängare. Så det var så att okej, en hälsning från ovan.
Just det.
Och har någon ett par extra byxor.
Men det där är ju som så, man skulle inte kunna skriva det där.
Nej.
Det är liksom så bra. Härligt.
Men ett stort ämne måste vi ännu tangera här, tycker jag. Och det är det här med män och gråt.
Ja.
För de flesta som skrev till oss, ni är kvinnor som skriver att ni gråter mycket. Och så hade vi ju en man här som skrev att han, åtminstone en man som skrev att han inte gråter just alls. Det har aldrig varit aktuellt för honom. För jag tror att det finns fortfarande kvar, kanske till och med små barn, vilket ju är hemskt. Att man tutar i dem att nej, att vad tuff, nu var en man i sitt gråta, var en känslig.
Mm.
Medan en liten flicka kanske får gråta lite lättare än en liten pojke. Det är ju hemskt om det är så, men jag tror att det eventuellt är så.
Ja, och det är ju en uppfostringsgrej det där. Så är det, ja. Men du satte faktiskt här om dagen, Eva, i vår Facebookgrupp en artikel där det talades om att huruvida det är osexigt med män som gråter.
Ja, det var en fråga som hade ställts till, jag tror det var i tidningen Amelia som jag råkade hitta online. Och det var en kvinna som skrev till en relationsexpert där då, att hon blir avtänd på sin man för att han gråter så mycket. Att han gråter för att han är rädd att hon ska lämna honom, och han gråter hit och dit och flera gånger i veckan. Och hon tycker att det är avtändande. Och det kan jag i och för sig förstå. Jag tycker det ska vara hemskt att vara ihop med någon som gråter för att han är rädd för att man ska lämna honom. Det är ju inte. Men om det nu är någon som gråter för att han är ledsen eller rörd eller så här, så tycker jag väl inte att det ska vara så stor skillnad att han råkar vara en man också. Så jag slängde ut det här i vår Facebookgrupp, och då fick vi genast in lite flera synpunkter om det här med män och gråt.
Inget Pjosk 38 skriver så här. Jag måste nog hålla med personen i artikeln att det är osexigt om ens partner gråter för att hen är orolig för att man ska lämna hen, eller gråter för oro i största allmänhet. Och det här gäller nog både män och kvinnor, och tyder på en nervös och osäker personlighet med dålig självkänsla som jag inte skulle orka med i längden. Däremot så tycker jag att det är fint att människor gråter för att de blir rörda. Och jag glömmer inte hur min farfar med åren blev allt mer gråtmild och fick tårar i ögonen gången när han pratade om sina barnbarn eller någonting han var stolt över. Det här var bara fint. Att gråta på bröllop, begravningar, när barn föds och liknande stora ögonblick i livet tycker jag också nästan hör till. Men vuxna människor som gråter i tid och otid över småsaker tycker jag nog är rätt tjåpiga och jag har haft svårt att trösta dem. Eller så har jag blivit riktigt rädd för att någonting har varit allvarligt fel. Mm. Inget pjosk 38.
Ja, det där är nog knepigt och jag måste ju säga att lite beroende på var i månaden vi befinner oss så gråter jag lite olika mycket. Och ibland om man är riktigt hormonstinn och PMS-ig så kan det ju hända att jag börjar gråta för absolut ingenting. Men jag tror att jag har blivit ganska bra på att underrätta min familj om att nu är det en sån här dag att jag kommer att gråta en stund här. Men det är lugnt.
Ja.
Ni behöver inte vidta några åtgärder och jag är inte egentligen ledsen utan jag är bara trött och PMS-ig, så ni vet.
Ja, och jag brukar göra det där också sen jag hockar att shit, det är ju inte så att jag fått fel i huvudet hela mitt liv åt fanders, utan det kanske beror på någonting helt annat. Så kan man vara så att, ah, det är ju det. Och så säger att barnen, hej, vet ni vad? Det är därför mamma är en sån bitch just nu. Och sen är alla så att, ah, okej. Okay. Bitcha på du bara, vi ses imorgon.
Men det där kan ju tyvärr inte papporna göra, eller männen överlag, för de har kanske inte det där frikortet heller att dra fram. Här var Stenansiktets 47 som var inne på tema och skriver att jag önskar att min man skulle gråta ens lite mer. Han gråter typ aldrig. Inte en tår av lycka när våra barn föddes eller när vi gifte oss. Han grät inte ens på sina egna föräldrars begravningar. Jag önskar att han skulle visa lite mera känslor. Det hade varit fint att se att han verkligen rörs på djupet någon gång. Jag vet ju att han nog har känslor fast det inte syns. Men lite mindre stenansikte hade varit fint nu och då. Han känns aningen kall när ingenting rör honom synbart, varken sorg eller glädje. Jag önskar att han skulle kunna vara lite mer skör, för det skulle föra oss närmare, framförallt i livets stora stunder, tror jag. Skriver Stenansiktets fru 47.
Ja, jag kan säga det där, vet du, också kanske att det känns som att man är den enda som blir berörd av livets stora skeenden. Medan Stenansikte då sitter bredvid och sådär att, jepp. Att det är helt, vet du, man känns, att det känns neutralt eller att man kanske upplever att man är väldigt olika. Att om man själv blir väldigt berörd fast då Lordi vinner Eurovisionen medan den andra inte bryr sig.
Ja.
Okej, det var ett dåligt exempel.
Men jag tycker det är inte ett dåligt exempel för jag börjar tänka på idrottsevenemang.
Ja.
Vill man se på gråtande karar så ska man ju titta på en ishockeyläktare.
Det är sant, ja. Och där tror jag också det där att inte för att glorifiera sprit, men för väldigt många så är ju nog liksom alkohol också en sån här förlösande faktor. Att om du liksom slänger in några bärs och sen en hockeyfinal och vet du, karar som kramas, så då får du ju någonting som är helt liksom otroligt.
Du låter så där lyrisk. Jag tycker det låter lite jobbigt. Ja.
Lite jobbigt är det, men det är också någonting väldigt fint.
Fyllegråtande sån här alfahannar.
Ja, men jag tycker det är så. Jag unnar dem det. För vet du, de har varit där 364 dagar i året och kött det och vet du, håll ihop det och varit så där, yes, jag ska vara en riktig man och inte gråta och ha med det här. Och tänk vad härligt att de sen får det här ena stunden då de kan låta det fara bara. Helt hämningslöst.
Sen när de får en bebis är de helt så att ja, men fem fingrar och fem tår. Ja, nej, men det där är intressant, men jag tycker att vi på något sätt nog kollektivt, åtminstone vi som har barn och som har söner, måste på något sätt vara tydliga med det här, att det är ingen skillnad där. Är du en gråtare så gråter du. Det spelar ingen roll om du är pojke eller flicka.
Mm.
Också hur man tröstar pojkar och flickor. Att man försöker göra det på samma sätt.
Ja.
Att man inte är sådär, men lilla Beatrice här. Gråt en stund så känns det bättre, men lilla Boris här, han måste genast gaska upp sig.
Varifrån tar du alla dina namn till våra exempel? Jag vet inte.
Ja, jag har ett stort namnlager. Man behöver mycket namn när man skriver böcker och ska hitta på folk.
Ja.
Men här var kvinna 28 som hade en bra poäng här. Vi kräver att män ska bli mer känslomässigt intelligenta och prata om sina känslor. Då måste vi också ta emot känslorna när de visas. Även om det skulle vara jobbiga sådana. Att bemöta gråt och sårbarhet negativt bidrar till så kallad, det här är ett ord som jag har så svårt att säga, toxisk maskulinitet. Och det gör det sen svårare för männen att våga vara sårbara.
Mm. Ja.
Det är ju det som händer.
Om vi tänker att hur man ska bemöta den där gråten då, så där avslutningsvis, vad skulle vara liksom ett sådant här drömscenario? Oberoende om det är en man eller en kvinna som gråter? Eller hur vill du bli bemött om du liksom brister ut i gråt? Ska vi säga, inte hemma, men fast med i ett arbetssammanhang eller bland kompisar.
Jag hör nog till de där som kanske vill gå undan en stund och gråta för mig själv. För jag är inte riktigt bekväm med att gråta inför publik. Men jag blir ändå glad om någon noterar den här gråten och på något sätt säger att okej, att jag finns här. Att gå undan bara om du vill, men att vi pratar om det sen om en stund, okej?
Okay? Ja.
Det har hänt mig ibland. Jag har någon gång stått och gråtit framför spegeln på damrummet. Och då var det en chef som tog med mig liksom till ett sånt här pausrum och så väntade hon tills jag hade gråtit färdigt och sen pratade vi. Det var ganska bra.
Ja.
Så jag skulle säga att just det där, inte vara så där att när man slutar gråta, behärska dig människa, utan se den där gråten men inte lägga sig i förrän jag är kapabel att prata igen.
Ja, jag håller helt med om det där, att det får ta lite den tid det tar. Sen tycker jag också det här att man kanske inte behöver börja kramas heller direkt när man börjar gråta.
Nej fy fan, det tycker jag också mig lite, i alla fall.
Nej, och sen just det här med att man ska just det här att gråta ut mot någons axel, så nej, inte kanske jättebekväm med det.
Mm.
Att då kanske man kan få en kram efter just det där, efter att det är över. Så
ja.
Då kanske man behöver en kram, för att ibland kan det bli jättekonstigt också att om någon kommer och krama dig bara för att du har börjat gråta på fel ställe som du annars inte skulle krama. Att, jag menar tillbaka till den här situationen som jag hade på jobbet här om veckan. Så då var det bara att det var bara liksom en förstående blick som behövdes där. Att man, det behöver inte vara så att åh nej, nu är det här hemskt. Nu ska vi liksom prata ut. Utan det var bara så att, ja, men vet du, I got your back, sister.
Och framförallt vill jag ju nog när jag gråter. Jag vill mera ha medhåll än problemlösning. Jag är ganska bra på att lösa mina problem själv. Bara jag får gråta och fundera och älta en liten stund så kommer det säkert att gå bra. Som någon kommer in och bara så att hör du, nu gör du så här och så här och så här och så liksom blir så där peppig i fel situation. Då hjälper det mig inte alls om jag är ledsen och gråter.
Nej.
Så det är nog alltid en hårfin skillnad, men en patentlösning som nog nästan alltid fungerar är mat.
Just det, ja.
Det brukar vi ju också ibland göra då när vi är i samma enda av världen, det är vi inte nu för tiden. Vi är ganska långt ifrån varandra, så där rent geografiskt. Men då när vi har varit båda här i Böle och så har någon där kanske haft mycket som är på gång. Och så säger den andra att hörde, vi tar en terapilunch.
Ja, och vaniljsås.
Ja,
hollandaisesås.
Ja.
Allt sånt här så gör ju livet bättre.
Ja, vaniljsås, det är vägen till norrarnas hjärta.
Ja.
Tips bara, ja. Alla ungkarar i Vasa.
Så är det, det funkar alltid. Ja. Jag äter alltså vaniljsås med paj.
Jo, det är lite paj och mycket, mycket
så ska
vaniljsås.
Det vara. Det enda oavsett att man äter paj att man får vaniljsås med.
Ja.
Ja, nej, men det där är sant och sen just det här med terapilunch, så kan man kanske bara få prata av sig sen och sådär. Så att det är nog, jag tror att vi bara behöver alla vara lite mer öppna med vår skit. För som vi båda konstaterade, jag var där i början, att då vi var yngre så var vi mycket mer noggranna med att aldrig tappa ansikte.
Så dumt.
Ja, det var så dumt och jag har märkt hur mycket lättare mitt liv är nu. Det är bara, vet du, här är min skit och så får den ta den, den som gillar det.
Vad är det som ligger på golvet? Aj, ser du det i mitt ansikte? Ja.
Ja, och inte var det något farligt. Vi bara plockar upp det så fortsätter vi.
Tejpa fast och håll på med lite läppglans och vidare i vardagen.
Aj, ja, ser du de här lax med hollandaise i studiekumpen? Oj, vi far dit.
Ja. Usch, men kiselig, då går det inte.
Nej, då går det inte. Hemskt. Hej, stort tack. Det här var jättefint. Det känns som att vi har kommit varandra närmare allesamman.
Ja. Så det tycker jag också. Visdomen vi tar med oss idag. Gråt på om det behövs. För gråt skadar ju aldrig. Och det blir alltid bättre efteråt. Vare sig man har varit ledsen eller glad. Eller det var Oprahs fel alltsammans.